Du lyssnar på en Nådeo-podd och över 100 andra titlar lik den här finns att lyssna på i vår app. Men också via Nådeo Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant idag för att kunna lyssna på hela vårt bibliotek utan annonser. Och följ Nådeo Docs för att ta koll på poddarna vi släpper gratis.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Nu är det jag som är upphetsad. Det är du som ska vara upphetsad och glad.
Ja, jag är glad. Mycket glad.
Du lyssnar på Änglarna, en serie i tre delar med mig, Marcus Leifby.
Varför går man och ser på blåvitt i fotboll?
Det var en fråga.
Det finns bara ett lag, det vet du.
Det är bara för att de är änglar. Inget annat.
Det här är den osannolika berättelsen om hur en okänd värmlänning gjorde ett gäng deltidsarbetare till ett av Europas bästa lag och under ett magiskt år vann precis allt. Något som inget svenskt lag lyckats med, varken förr eller senare.
Ja, Torbjörn Nilsson är ju inget bekymmer för mig längre eftersom han inte vill vara med.
Torbjörn Nilsson driver in i straffområdet och skjuter. I mål! I mål!
Det här är del 1. Sven Erik Göransson. Hösten 1978 har motorstjärnan Ronny Pettersson omkommit efter en krasch på Monza-banan i Italien. Olof Palme har lovat att införa löntagarfonder i Sverige. Vissa lyckoster kom att få en Rubiks kub i julklapp. Folk använde ord som bergsprängare och kassettband. De röker inomhus och betalar med kontanta medel.
Ibland är man glad och ibland är man ledsen, eller hur? Och ibland kan man vara både glad och ledsen på en gång.
Rätt svar på förra veckans fråga, det var bäver.
Pris- och kartellnämnden har nu godkänt prishöjningar på bensin och olja från den 1 september.
På ett tåg på väg genom de värmländska skogarna sitter en slank figur med ganska högt hårfäste och trummar nervöst med fingrarna. Han har precis lämnat sitt jobb, sitt hem, sin trygghet för ett äventyr han inte kunde säga nej till.
Jag är inte en nervös människa. Men när jag åkte tåg ner till Göteborg och tog över dem, då var jag riktigt, riktigt nervös. Tänkte att det här kommer inte att fungera.
Han har lagt sina fullpackade resväskor på hatthyllan, hängt upp sin ulster och tagit fram ett anteckningsblock och läser nu namnen som han plitat ner.
Och då var ju både Björn Nordqvist och Ove Kindvall fortfarande aktiva på sätt och vis. Olle Nordin och Ralf Edström och Torbjörn Nilsson. Liksom, de vet inte vem jag är och hur ska jag presentera mig. Och, jo, jag har spelat Division 2 ibland.
Han som spelat i Division 2, ibland, och egentligen bara när Degerfors trupp drabbats av maginfluensa eller tillräckligt många skador, heter Sven Göran Eriksson. Hans kollega Tord Grip har på sitt aktsamma vis bett honom sluta med det där försöka spela fotboll för att istället satsa på tränarsysslan. Nu sitter Eriksson där på tåget med sin oroliga mage och undrar vad fan han har gjort. Han tänker på den overkliga kvällen tidigare på hösten när han satt i Degerfors klubbstuga och väntade på att klubben skulle erbjuda honom nytt kontrakt. Ämnet fördes aldrig på tal. Och lite snopet gick han hem i den mörka värmländska höstvätan och undrade vad han skulle ta sig an nu.
Så när jag kommer hem så säger min fru, de har ringt ifrån IFK i Göteborg. Det är det sent på kvällen, jag är väl hemma vid 11, tänker jag. Ja, sa jag, vad ville de då? Ja, tränare. Nej, fasen, sa jag. Jag vill inte bli någon juniortränare i Göteborg. Det är bättre att fortsätta med A-laget här. Men då ringde de där på och då var det A-laget det gällde. Och då var det ju, ja tack. Men ska du inte förhandla? Nej, det skiter vi, sa jag. Så det var ju en enorm dröm.
Att ha fört upp Degerfors från division 3 till division 2 är inte mycket att skryta om. Men kanske borde han ändå ha förhandlat åtminstone lite grann. När Sven-Göran Eriksson kommer fram till Göteborg hinner han knappt sätta fötterna på perrongen i sin nya hemstad innan han möts av fotografernas smattrande blixtar. Välkommen till Göteborg, hälsar en tidningsreporter. Hur känns det? Känns? Jag känner mig som en självmordspilot, svarade den 32-årige värmlänningen. Han kommer till en stad med hängivna supportrar.
Och i slutet på 70-talet, vad jobbade du med då? Kommer du ihåg det?
Truckreparator.
Ja, i hamnen.
I hamnen, ja.
Det här är Peter. Första gången han gick på Blåvitt var 1959. Då var han 3 år gammal.
Jag köpte ju mitt första årskort 1977, gjorde jag. Och jag fortfarande kvar. Det var ett par år där så som jag hade en kompis som hade via sitt företag hade kort. Så jag köpte ett årskort på en 5-6 år, men sen har jag haft årskort i hela mitt liv.
Vi står just nu inför svåra problem i Sverige.
I Sverige har kriserna dansat armkrokspolka med varandra under 70-talet. Oljekris, industrikris, gruvkris, stålkris, varvskris och så lite regeringskris på det. Och Göteborg är inte på något vis förskonat. Tvärtom.
Ett Göteborg med växande arbetslöshet, allt hårdare miljö i förorterna och en social service som släpar efter.
Det är något som inte stämmer i Göteborgs hamn.
Totalt inkompetent ledning på det här företaget. Det är inkompetenta allihop som sitter i ledningen.
Man kan falla ner i ett lastrum och slå ihjäl sig eller bli invalid för livet. Men jobbet har ljusa sidor också.
Här vid en vik av världshavet känns det som att de enda det går bra för i Sverige är ABBA, Björn Borg och Volvo. Det lite finare folket i Örgryte går det förstås ingen nöd på heller.
Förutom varvena.
App, vänta lite här. Så där ska göteborgska låta. Det är så bra göteborgska att vi måste lyssna på det en gång till.
Förutom varvena. Som ena börjar läggas ner och allting. Men jag trodde det var lugnt. Jag trodde det var ingen hets för det.
Peter tar sig an svårigheterna på lokalt vis.
Det ordnar sig ungefär. Så var det hela tiden. Och jag menar, det var ju med att få lägenhet. Man fick ju en lägenhet. Sen var det kanske på olika områden. Och så är man inte alltid kanske fick det man ville ha. Men allting var ju lugnt och på arbetsplats. Det var ju roligt på arbetsplatser också. Det var ju det köttet som var det mellan Blåvitt, ÖIS, GAIS och det som var.
Mitt i staden finns ett ställe dit Peter och hans polare kan söka sig. På Ullevis läktare slipper de allt tjafs om internationalisering, omstrukturering och globalisering. På Ullevis läktare väger varvskrisen lätt i jämförelse med en tveksam men ändå korrekt dömd straff mot GAIS. Även om han är ängel ända in i märgen så tittar Peter och hans gäng på allt som rör sig och som innefattar en boll. Ibland är det Blåvitt, ibland ÖIS, ibland ishockey, ibland handboll.
Det var ju det här köttet som var hela tiden. Och det var ju roligt, man gick ju med sina kompisar och man tjötade och det var ju så att de hängde med mig på Blåvitt, jag hängde med dem på GAIS och det var ju görroligt. Sen var det ju det här råa med hjärtliga som de säger att vi har här i Göteborg, det var ju mycket sådana saker. Var ju det. Men samtidigt är det roligt, allting var med glimten i ögat hela tiden och jag säger det att det, då var det ju. Och alla var ju ändå glada, både ÖIS, GAIS och Blåvitt vann. Bara ÖIS och GAIS låg efter Blåvitt, det var ju det absolut viktigaste, va?
Och allt är inte skit. det går inte dåligt för alla. De som säljer tilläggsisolering, de har det ganska bra. Och så går det rätt bra för stadens blåvita fotbollslag.
Varför går man och ser på blåvit i fotboll?
Det är en fråga.
Det finns bara ett lag, det vet du.
Alla ser ju blåvit. Alla människor ser ju blåvit. Hela världen ser ju blåvit. Varför ska inte jag gå?
Men när vi satte igång den här satsningen så visste vi ju att det var folkets lag. Och det hade varit det. Och då var det väl att väcka den tanken igen att hitta rätt.
Det är den före detta lagledaren, numera klubbdirektören, Anders Bernmar, Rövan kallad, som har gjort IFK Göteborg populärt igen. Och märkligt nog så sker den här populariseringen när laget spelar i andra divisionen. Laget drar stor publik i division 2. Derbyt mot Gais 1976 lockar över 50 000 åskådare. Vändkorsen snurrar, intäkterna är goda. Bernmar värvar och IFK Göteborg går upp i allsvenskan igen. Landslagsspelarna Björn Nordqvist och Ove Kindvall har båda lämnat proffslivet ute i Europa för att spela champagnefotboll i blåvitt. Det är en publikfriande fotboll, ett anfallsglatt förhållningssätt som klär det gamängiga göteborgska kynnet. Det är klacksparkar och mycket mål, åt båda håll. Under andra halvan av 70-talet har Bernmar lyckats sniffa reda på två brödrapar som har värvat i klubben. Tommy och Tord Holmgren från Gällivare och så tvillingarna Jerry och Conny Karlsson från småländska Oskarshamn. Han lockar hem Ralf Edström från PSV Eindhoven och hemma i köket hos familjen Nilsson i Jonsered har Bernmar nu suttit och fikat så många gånger att supertalangen Tobias Nilsson till slut ledsnat och skrivit på för blåvitt.
Jag tänker så här om Torbjörn Nilsson. Han ska bli proffs, rik och märklig. Här går alltså början av en legend. Han måste vara målmedveten, självklar i planeringen av sitt liv. Han har avskaffat tvivlet. Hans självförtroende passerar alla gränser.
TV-sportens Göran Zachrisson tänker. Och det kan han ju göra hur mycket han vill. Men när han träffar den försynte 22-åringen från Jonsered är bilden en helt annan än den som Zacke precis målat upp.
Är du medveten om att du har blivit Göteborgs guldgåse?
Nej, det... På vilket sätt menar du?
Det står i tidningarna, det är IFKs nya stjärna. Du kommer med i landslaget, väntar proffsanbud. Tobbe Nilsson, det...
Ja, jag vet inte. Det är väl lätt att ta fram någon, kanske efter matcher och så. Kanske blir turen att det är jag. Jag vet inte.
Känner du dig inte själv bra?
Ja, på match eller... Ja, ibland har det gått bra då. Det är kul när de skriver om en och så.
Blyge Tobias Nilsson testar proffslivet. Men det blir ett tufft år i PSV Eindhoven och han flyttar snart hem till blåvitt igen. Självförtroendet är stukat. All frisk talang håller på att gå samma öde till mötes som rivningskåkarna i Annedal. Dessutom har tränaren Hasse Karlsson meddelat att han tänker sluta. Han som gjort det så bra och fört IFK Göteborg till en tredje plats i Allsvenskan 1978. Men innan han slutar ger han blåvittledningen ett underligt tips. På en tränarkurs har Hasse varit handledare för en ung värmlänning som skrivit en uppsats om spelsystemet 4-4-2 med press och understöd. Blåvitt gör en chansning och går på värmlänningen som nappar direkt. Men det nya jobbet är utmanande på fler än ett sätt för Sven Göran Eriksson.
Vi hade hört att det skulle komma en ny tränare som hette Sven-Erik Göransson.
Tobias Nilsson, som du hör här, har ingen aning om vem hans nya tränare är.
Så vi sa fel i början till han. Så han fick rätta oss hela tiden. Sven Göran heter jag. Ja. Men han kom in och vi tänkte, va, ska den lilla pojken träna oss? Han hade en täckjacka, kom ihåg, på sig. Och han såg så liten ut och blek. Och...
Sven Erik Göransson håller med.
Jag är ganska säker på att 90% av alla spelare i Göteborg inte hade en aning om vem jag var. Det var väl Ralf då, därför att han är Degerfors-supporter. Ruben värmlänning.
Ruben Svensson, ja. Han kommer ändå från Hagfors, strax öster om Torsby där Svennis vuxit upp. Han borde väl ha lite koll.
Nej, man undrar ju lite, och framförallt han är ju så ung. Hur kan han vara tränare och liksom vad han gjort för någonting, va? Så att nej, man hade ju ganska dålig koll på Svennis när han kom.
Supporten Peter, som lusläser sportsidorna i tidningarna varje dag och pratar fotboll oavbrutet med polarna och arbetskamraterna i fikarutan. Han då?
Inte en aning. Inte en aning. Jag undrar vad det var för något. Hade inte en aning vad det var.
Spelarna har alltså ingen aning vem deras nya tränare är. Men deras nya tränare har koll på spelarna, vilket faktiskt är viktigare. Dessutom har han redan bestämt sig för hur de ska spela och hur han ska lära dem.
I Göteborg kallar de ju sin fotboll champagnefotboll, vad det nu var. Men det var ju att spela med klacksparken ibland, och det skulle vara elegant. Och även nere i division 2 hade ju IFK enorma publikstöd. Så att det var ju en väldigt populär klubb jag gick till. Och jag tror inte de visste vad som skulle komma, hur det skulle se ut på plan.
Du lyssnar på en Nådio-dokumentär. Och så här låter några av våra andra titlar som finns att lyssna på som prenumerant. Via vår app eller Apple Podcaster.
En vacker försommardag 1960 hittas tre ungdomar döda vid en vykortsvacker sjö i södra Finland.
Det här är historien om plastikkirurgen Karl-Åke Troilius, uppgång och fall.
Ormen Friske flydde bombningen vid Helgoland.
En bit ut på en strand så hittar han en kropp.
Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Det är kallt i Göteborg när han leder sitt första träningspass med sitt nya lag. Några veckor in på det nya året, 1979.
För varje sekundmeter motsvarar ju 2 grader kallt. Och då är det omkring en 8 sekundmeter, och det är 16 grader. Så plus 20, då är vi uppe i 36 grader.
Inte ens stuveriarbetarna i hamnen vill vara utomhus och jobba, och då är det kallt. Men Blåvitts nya tränare vill komma igång. Han vet vad han vill, och något lismande för sin nya spelartrupp är det inte tal om.
4-4-2, press, understöd, långa uppspel.
Vi var ju så vana vid att man skulle spela, det var skottträning och sånt där. Sen stod ju bort allting sånt, utan det var ju väldigt uppstyrt, strukturerad träning. Vi hade ju aldrig varit med om det innan.
4-4-2, press, understöd, långa uppspel.
Och jag och Lenny Sen, vi tröttnade ganska fort.
4-4-2, press, understöd, långa uppspel.
Jag och Glenn, när Svennis hade dratt då träningsinnehållet, så tittade vi på varandra och så sa jag 80 och Glenn sa 70. Och det var ett hemligt språk han och jag hade. Och det var ju inte procent motivation inför dagens träning. Men det fattade aldrig Svennis, som du var.
Till sin förvåning, nästan, upptäcker Svennis efter ett tag att i alla fall de yngre spelarna verkar nyfikna på den där 4-4-2-modellen och den instruerande, teoretiska och ibland också träiga träningen han förespråkar.
Det som var roligt med Svennis träning, det var ju att vi såg att vi upplevde det som vi gjorde på träning, upplevde vi på match. På den tiden var det kanske inte många tränare som hade den förmågan då att återskapa det. Det gjorde ju att vi tog ju Svennis till våra hjärtan, för han pratade ju vårat språk.
Men det är ju som bekant svårt att lära äldre hundar att pressa. Det äldre gardet, de som redan gjort en proffssväng ute i Europa, har svårare med motivationen. De vill inte lägga ner arbetet som krävs för att den strängt kollektiva idén med 442 ska fungera.
Och att få Ralf Edström som en av två forward där uppe springa och pressa, det var ju som att köra huvud i väggen. Och jag älskar Ralf Edström som spelare, som människa. Men det var en jävla slöfock helt enkelt, och det sa jag till en mer än en gång.
Efter en hel lång vår med uppspelsövningar, luftpastejer och jakt på andra bollar är det tid att testa Svennis system i Allsvenskan.
Ja, det fick man ju chocken när de fick stryk.
Nu vet i alla fall supporten Peter vem Sven-Göran Eriksson är.
Det var en katastrof i början. Man trodde, vad är detta för något? Och det skrevs ju mycket i tidningar om Svennis och allting sånt, men det jag tänkte också, vad är detta för något? För det har ju varit fantastiska år där, 75, 76, 77, 78, och så kommer vad är detta, tänkte man ju mycket, så här, på stryk.
Laget vinner bara en av de fem inledande matcherna i Allsvenskan, men att ta sig till final i Svenska Cupen, och där utklassar de Åtvidaberg med 6-1. Och Svennis och laget får lite andrum. Framåt sommaren står det ändå klart att det ska mycket till för att IFK Göteborg ska ha någon rimlig chans på SM-guldet. Men som tränare för ett fotbollslag där vissa mer än andra är villiga att underkasta sig systemet och ta till sig nya idéer, måste man också ha lite flyt. Och flyt i det här fallet, det är att några av lagets mest etablerade spelare lämnar.
På sätt och vis så hade jag tur. Och jag tror IFK Göteborg hade tur också. Därför att Ove Kindvall slutade. Björn Nordqvist flyttade till USA. Och sen efter en tredjedel, halva säsongen, så stack Ralf. Det jag säger tur. För de spelarna, de liksom hängde inte med. För att det var ju krävande den fotboll jag ville.
Ralf Edström, slöfocken, har inte gjort många, och framförallt inte sin tränare, glada under våren 79. Men när IFK Göteborg möter Malmö FF, ett MFF som precis spelat final i Europacupen, exploderar plötsligt Edström och gör två mål i Blåvitts 4-0-seger.
Han vill bli utbytt i slutet, men när jag kommer in i omklädningsrummet så är jag ju lycklig 4-0. Men jag är förbannad på Ralf. Vad i satan var det där? Vad hände? Varför har du inte spelat så förut?
Ralf har med sina hökögon fått syn på en känd tränare uppe på läktaren.
Och då sa han, Svennis, Ernst Happel sitter på läktaren. Din jävla skitstövel, sa din. Och så han blev såld. Liksom då fick jag hux flux ett ungt lag. De åt allt, åt upp all information liksom, och gjorde det.
Sven-Göran Eriksson var ett oprövat kort när han kom till IFK Göteborg 79. Han införde en ny spelmodell byggd på zonspel och press med understöd som publik och press kritiserade hårt. Borta var champagnefotbollen.
Nej, särskilt underhållande fotboll bjuder inte Svennis nya IFK Göteborg på. Klacksparkarna har ersatts med långbollar, ofta upp mot ingen alls. Spelet är statiskt och det knorras en del i supporterleden. Nu är det lika sköj på Nya Ullevis läktare som på morsans begravning, säger någon.
De andra, de kör, du vet, de har det här systemen, olika system. Jag vet inte om de känner till det, 4-4-2 och 2-4-4, 5-3. Vi har ett annat system som är 5-4-3, 8-9-6-8-1.
Hur då?
Ja. Det är numret till Lisas massageinstitut. Ja, ja, så vi har. Ja, vi går dit för
matchen. 70-talet var en speciell tid i svensk fotboll. Till och med Hasse och Tage är intresserade av spelsystem. Bob Houghton hade kommit till Sverige och Malmö med nya idéer. Han var bara 26 år när han gjorde MFF till en segermaskin med sin engelsk-inspirerade 4-4-2-modell. Malmö vinner SM-guld 74, 75 och 77. De blir kuppmästare 74, 75 och 78. Och som grädde på moset tar Houghton Malmö FF hela vägen till Europacupfinal mot Nottingham 1979. Inför den åker Nottinghams tränare Brian Clough till Sverige för att specialstudera Malmö FF. Och det råkar bli en match mot Halmstad BK och tränaren Roy Hodgson, som också han förespråkar den engelska 4-4-2-modellen med fyra försvarare, fyra mittfältare och två anfallare. Och underhållningen blir därefter.
Och de frågade honom efter matchen, vad tyckte du om den matchen? Ja, sa han, om vi hade släppt en handgranat i mittcirkeln så hade de dött allihop.
Varför är då 4-4-2-modellen så trist att titta på? Jo, enkelt förklarat kan man säga att istället för att förlita sig på spelarnas kvalitet och spontanitet, som ofta gjorde fotbollen öppen och sevärd, har man i ett 4-4-2-system nästan vetenskapligt bestämt hur ett lag ska anfalla och försvara sig. Det finns ett tydligt program att följa. Löpningar, passningar och uppspel ska följa ett speciellt mönster och planen delas in i olika zoner där en spelare i ett 4-4-2-system aldrig ska behöva vara ensam. Det ska alltid finnas en spelare i närheten som kan ge understöd. Men i champagnefotbollens näste Göteborg tvingas Svennis modifiera sin modell en aning eftersom det rent ut sagt ser för torftigt ut. Framförallt i anfallsspelet.
Spelarna och laget mera. Kommer du att ställa till med en revolution i svensk fotboll?
Nej, det tror jag inte. Jag har ju fått vara med hela tiden under 70-talet praktiskt taget. Och lite del i...
Sverige har fått en ny förbundskapten i Lars Laban Arnesson och han skyr Svennis, Bob och Roys tråkiga 4-4-2-fotboll som pesten. Som förman i landslaget hävdar Laban allsmäktigt att svenska fotbollslag istället borde spela enligt tysk modell och melodi. En mer anfallsriktad fotboll med libero, markeringsspel och kortpassningar.
Då Laban kom ju ut med två A4-ark och talade om för hela Sverige hur svensk fotboll skulle spelas. Och det var ju många episoder där. Malmö och vi, och sedermera Halmstad också. Vi var ju topplag och spelade fotboll på ett visst sätt.
En dag får Svennis ett telefonsamtal. Han lyfter på luren och i andra änden har förbundskapten Laban Arnesson något viktigt att berätta.
Och säger, jag skickar hem Tord Holmgren. Jag sa, varför skickar du hem Tord? Han skadad? Nej, men han har ingen kondition.
Det är alltså den slitstarke, evigt löpande och skavande blåvitt mittfältaren Tord Holmgren, Turbo Tord, som Laban vill skicka hem från landslagssamlingen. Förbundskaptenen är missnöjd med Holmgrens testresultat på motionscykeln.
Ja, men ni ska väl inte cykla när ni spelar fotboll? Tord var den som sprang mest i IFK Göteborg, upp och ner. Men det är inte möjligt, Laban sa jag, att du skickar in honom på grund av det. Han är vår mest konditionsstarka. Nej, nej, nej. Jag har framför mig. Så han fick åka hem. Så att Laban tog ju inte ut de spelare han skulle kunna ha tagit. Och det var ju skrattretande.
Frågan är om det är Tord Holmgrens testresultat som är bekymret här. Eller om det snarare rör sig om en markering. Inte bara mot Holmgren utan att han till vardags spelar fotboll i Svennis 4-4-2-modell. Den som Laban kallar dödgrävarfotboll.
Ulla Bella, kan du ringa?
Ja, det kan jag. För att ditt namn är Ulla Bella och då kan man ringa. Nämligen så här.
Tänk om man kunde få dem att sjunga allsång. Vill ni sjunga allsång?
Nej! 80-talet närmar sig och krisen är på väg att ebba ut. Snart kommer det serveras After Eight med tillhörande päronhalva i behagligt oljeuppvärmda svenska villor. Och nu, när de värsta kriserna är över, kommer mycket att förändras. Både i Göteborg som stad och i folkets lag. Samtidigt står den största ideologiska konflikten någonsin i svensk fotboll i full blom. Stridslinjerna har dragits. Svennis och Laban kryper ner i varsitt skyttevärn med varsitt spelsystem. Under det kommande årtiondet kommer en av dem erövra Europa samtidigt som den andra gräver sin egen fotbollsmässiga grav. Och striden kommer inte enbart att handla om spelsystem, uttagningar och prestige. Den kommer också handla om Torbjörn Nilsson. Den största anfallsspelaren svensk fotboll har sett på länge är villrådig. Men när han väl sätter sin kurs kommer framtiden förändras för en tränare, en klubb och en stad på ett sätt som ingen kunnat föreställa sig.
Ja, Torbjörn Nilsson är ju inget bekymmer för mig längre eftersom han inte vill vara med.
Göteborg stod ju still den kvällen. Det var tomt. Alla satt ju hemma och tittade på tv.
Han rafsade åt sig en smörgås och stack in i munnen och sa det här blir lätt att vända på.
Han står och hänger i staketet bakom målet. Helt grymt syn var det då. En 70-åring som stod där och jag tror han ska få en hjärtinfarkt.
Du har hört avsnitt 1 i serien Änglarna. Alla avsnitt finns att lyssna på redan nu i appen Nordio. Producent var Robin Jonsson. Exekutiv producent var Johanna Gavelin. Research gjordes av Marve Alner och Mats Egerholm. Tekniker var Fredrik Nilsson. Arkivklippen kommer från SVT och Sveriges Radio. Änglarna är en produktion av 3D Statsmakten Media för Nordio. Och jag som har gjort programmet heter Marcus Leifby.
Tack för att du har lyssnat. Följ gärna Nordio Docs och glöm inte att mängder av dokumentärer väntar på dig i Nordios app eller via Nordio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!